Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är ju 66% av alla vuxna, 80% av alla unga är mycket oroade för klimatet och miljön. Det är många människor som också vill göra någonting. Och många av dem tror sig göra något. Men vi förvillar oss liksom i det här med effekten. Mm. Vad det egentligen är vi ska syssla med. Så. Och hur vi ska göra det.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Klimatpsykologi. Hur vi skapar hållbar förändring. En av de tre författarna, Kata Nylén. Välkommen.
Tack så mycket.
Innan vi börjar prata om boken får du gärna presentera dig.
Ja, Kata Nylén heter jag. Jag är psykolog och en av grundarna till Klimatpsykologerna. Som då är en... Ja, vi består av 4 psykologer som jobbar med att kommunicera ut kunskap om hur människan beter sig, tänker, känner, reagerar i relation till klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser.
Vill du berätta lite om hur har boken växt fram? För det ligger väl bakom också kanske vad ni liksom jobbar med och allting. Mm. Hur har den kommit till?
Vi har ju hållit på länge med klimatpsykologi, eller intresserat oss av det, vi som är med i Klimatpsykologerna. Men det var i samband med att vi gick ihop som intresset från omvärlden kom till. Vi började med den frågan, varför händer det inte mer fast läget är så akut? Och det var ju en väldigt liksom central fråga som vi fick från många journalister och så, liksom, när klimatpsykologerna växte fram. Mm. Men sen ju mer vi började liksom rota i den där frågan, desto tydligare blev det att frågan var felställd. Att det kanske inte riktigt är så att vi inte gör någonting, utan människor gör ju jättemycket för miljön, men det verkar vara så att vi gör fel saker, eller vi gör det på fel sätt. Vi är inte tillräckligt effektiva, vi är inte tillräckligt modiga, vi fokuserar på fel beteenden. Och där har ju psykologin väldigt mycket att bidra med, både i att hitta rätt beteende, alltså vad är det vi ska göra då, men också hur ska vi göra det, hur kan vi få till den här storskaliga beteendeförändringen och få den att bli så effektiv som möjligt.
Mm. En del som ni började med i boken som jag tycker är väldigt spännande är det här glappet, va? Som ni kallar det.
Mm.
Kan du beskriva det lite grann, det som ni är inne på där?
Ja, precis. Det är en forskare som heter Maria Chutura egentligen som började undersöka det här glappet mellan våra intentioner med våra beteenden och den effekt som det faktiskt har på våra totala utsläpp. Och hon kallar ju det här för the behavior impact gap, alltså våra beteenden och dess impact, effekten det har. Eller så förkortar hon det också för the big problem. För det är ju ett stort problem när vi tror att vi gör massa miljövänliga handlingar, men sen visar det sig att vi faktiskt inte bidrar till någon typ av samhällsnytta med det här, utan våra utsläpp liksom stannar på precis samma nivå. Mm. Fast att vi tror oss liksom göra massa ansträngningar för att minska våra utsläpp. Och det hon gjorde i sin studie var att hon hade 2 grupper som hon kategoriserade som bruna konsumenter och gröna konsumenter. De bruna konsumenterna, de brydde sig inte så mycket om miljön och de gjorde inga ansträngningar direkt för att minska sina egna individuella utsläpp. Medan de gröna konsumenterna, de gjorde flera vardagliga handlingar som de gjorde för miljöns skull, för att de brydde sig om miljön. Och sen så jämförde hon då deras totala utsläpp, deras liksom ekologiska fotavtryck. Och det hon märkte var ju väldigt förvånande. Det var just att de här två grupperna, de skilde sig inte. Deras utsläppsnivåer skilde sig inte. Så att det verkar som att liksom kolla på några få enskilda vardagliga handlingar säger ingenting om vad vi egentligen släpper ut.
Mm.
Och det här har ju, det finns ju massor anledningar bakom att vi, att det här glappet uppstår hela tiden. Och om man ska sammanfatta dem så kan man ju sammanfatta det som att vi människor är bra på väldigt mycket, men vi är inte bra på att ha koll på hur pass miljövänliga vi är, utan vi trillar ner i en massa med olika tankefällor som gör att vi inte riktigt har koll på vilken effekt våra beteenden har i slutändan.
Mm. Mm.
Och därför så klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser är för svåra att lägga på enskilda individer att lösa. Vi behöver liksom vara mer kollektivistiska för att lösa det.
Men om man bara tittar på till individer, eller om man skulle diskutera det.
Mm.
Vi säger om jag sopsorterar och cyklar till jobbet och gör lite sådana grejer.
Mm.
Hjälper inte jag, liksom, ger inte det någon effekt?
Ja, du kan nog inte vara säker på att det gör det om du ska kolla på dina totala utsläpp. För att en av anledningarna till effektglappet är något som kallas för negative spillover-effekt. Det är som att dina miljövänliga beteenden, de kan ha som en biverkning på ditt övriga leverne, för du gör ju massa saker hela tiden. Och då verkar det vara så att vi människor, vi liksom, gör vi en miljövänlig handling, då kanske vi unnar oss en icke-miljövänlig handling på andra sidan. Så. Man har till exempel sett att människor som reser med bil varje dag till jobbet, de är väldigt noggranna med sin sopsortering. Som att de liksom försöker kompensera för sitt bilresande med sin sopsortering.
Mm.
Och man har sett, det här känner vi liksom igen väldigt mycket, hur vi håller på och liksom relaterar till klimatet som om det vore en vän. För så gör vi ju, vi är ju relationella varelser. Och så gör vi med vänner, att vi kanske var lite taskiga eller glömde att svara på ett sms eller kom för sent eller något sånt. Och då kompenserar vi det genom att liksom vara extra snälla nästa gång eller skriva något extra långt tillbaka eller sådär. Att vi håller hela tiden på att liksom kompenserar. Och det är som att vi relaterar på det sättet till klimatet också. Att så här, ja, men man försvarar sig själv. Liksom. Att ja, okej, jag kan väl ta den här flygresan nu, för jag är ju faktiskt vegan och jag reser kollektivt varje dag, eller jag cyklar varje dag till jobbet.
Mm.
Och det här blir ju farligt när vi liksom kompenserar en stor klimatsynd med något som egentligen har ganska liten effekt.
Just det. Så det är det, ja, precis som du sa. För där kan jag tycka att det, när jag har diskuterat med folk tidigare, att det är just lite vilda väster med att folk gör lite allt möjligt. Någon gör det och någon gör det och någon gör det.
Mm.
Ingen vet ju exakt, men vad är egentligen vad vi ska göra? Är det någon mening med överhuvudtaget att någon sopsorterar och någon annan cyklar till jobbet, någon tredje tar tåget. Liksom.
Det är det ju absolut. Alla små handlingar är värdefulla. Men när vi tror att vi liksom håller på att rädda klimatet när vi gör de här små handlingarna, då så är det ju farligt. Om det hindrar oss från att göra sånt som verkligen har stor effekt.
Mm.
Om det får oss att liksom stanna i någon slags trygg bubbla och fortsätta som vanligt, fast att vi bara gör små, små ändringar. Medan egentligen behöver vi ju en väldigt stor omställning. Vi är i en stor kris. Vi behöver ställa om rejält. Och vi behöver få till politiska beslut, och beslutsfattare, ledare, politiker behöver ta modiga beslut, och vi människor behöver göra allt vi kan för att få de här politikerna att ta de här besluten. Och om vi då liksom gungar in oss i någon slags trygghet att vi gör allt vi kan för miljön genom att sopsortera, cykla, byta till LED-lampor och så vidare, så kanske inte det får oss att riktigt hålla på med rätt saker. Men det betyder inte att sopsorteringen i sig är dålig. Men det är liksom det som de här fällorna har i miljöarbetet fastnat väldigt mycket i, att man har inte använt sig så mycket av kunskapen av hur människan faktiskt reagerar i relation till klimatförändringarna, utan har bara tänkt att det funkar som det kanske funkar annars. Till exempel har man ju tänkt att det här, du kanske har hört om så, här, så små frön, att man ja, men det är i alla fall bra att du gör någonting. Många säger, men jag är en sån som i alla fall inte köper palmolja. Men däremot så kan jag flyga hur som helst. Men jag väljer det här området i mitt område. Att det kan kännas skönt att liksom hålla sig till ett. Eller så här. Ja, men jag fick i alla fall min släkting att börja köpa ekologisk mjölk. Så här. Ett steg i rätt riktning. Men när vi pratar på det här sättet så är det som att vi glömmer två saker. Det är att vi har riktigt ont om tid. Och att eftersom att vi har så ont om tid så behöver vi gå direkt på det som har stor effekt.
Mm.
För håller vi på och duttar liksom med massa små grejer så finns ju risk att vi hamnar i det här effektglappet. Och att vi...
Just det, att man känner sig miljövänlig. Man känner som att man gör nytta.
Precis.
Men sen så... Men vad är det som privatperson man kan, som man ska liksom?
Ja, egentligen så behöver vi agera på tre nivåer kan man ju säga. Den individuella nivån och sen en lokal nivå som handlar också om att vi behöver förbereda oss för kriser. Vi behöver ett närmare samarbete med våra grannar och de som finns runt omkring oss och så. Men också på en politisk nivå att engagera oss och förtydliga för politiker vad vi vill att de ska göra.
Mm.
För politiker måste ju ha folket bakom sig för att agera. Och så var man som, här är det ju verkligen att vi behöver förflytta oss. Vi är i klimatkrisen på grund av liksom det individualistiska paradigmet. Så här, att vi lever ett liv som handlar väldigt mycket om att vi som individer ska klara oss och ha mer och ha bättre och så vidare. Men vi behöver förflytta oss till att bli mer kollektivistiska. Så det kan vara svårt att sitta och tänka, men vad ska jag göra? Det här ligger ju hos politikerna. Men där behöver vi organisera oss och vi behöver gå samman. Vi behöver agera med individuella beteenden men tillsammans med andra. Om vi ska nå stora effekter. Alltså när vi är tillsammans med många, många andra, då blir vår röst tydlig och synlig för beslutsfattare. Men när vi själva så blir den rösten såklart ganska tunn.
Mm.
Så.
Ni beskriver också det här som det är intressant, det med när det blir ett effektglapp på stor skala, tror jag ni kallar det. När man på politisk nivå kan till exempel diskutera förbud för sugrör.
Ja, just
så hamnar
det.
Man där liksom. Ja. Och så blir det en stor fråga. Liksom.
Ja, verkligen.
Vad är problemet med det då?
Ja, men det är egentligen precis samma problem. Att här, fast att det finns liksom en ytterligare nivå som handlar om kommunikation. Där som organisationer, jag tycker som organisationspsykolog så kan man hamna hos organisationer som tycker att så här, men vi vill jobba med vårt... Vi vill bli mer klimatsmarta eller vi vill liksom jobba med vårt klimatarbete här nu. Kan du hjälpa oss? Och så tänker man sig att det de ska göra är att minska sina egna utsläpp. För att det är det man tror att klimatarbetet bara har att göra med. Som att det liksom bara har att göra med att sänka sina koldioxidutsläpp.
De tror det.
Ja, precis. Mm. Och att om man ska bli en klimatsmart organisation så är det det som man ska göra. Och så då vill man att man ska kolla på hur man reser och hur man skriver ut papper och hur man tar hand om sopor och så vidare.
Mm.
Medan det alla organisationer egentligen behöver göra är ju att se till vad är din roll i samhället och vad har du att bidra med och på vilket sätt kan du ha stor påverkan. Alltså vi behöver skifta vi behöver få till andra förutsättningar för beteenden helt och hållet egentligen. Och det som jag tror att liksom organisationer lätt hamnar i när de hamnar i det här effektglappet och framförallt liksom vad det gäller politiska beslut och EU och så, är ju just att man tycker att man man vill göra någonting för klimatet.
Mm.
Och så tänker man, och det vi kan göra, det är ju i alla fall att försöka minska plasten, eller vi minskar utsläppen. Men det man kommunicerar då är ju egentligen att det är okej att göra något litet, för då har vi gjort tillräckligt. Och sen behöver vi inte ta oss an den här stora frågan som egentligen handlar om systemförändring, eller vad ska vi ha om vi inte kan ha tillväxtparadigmet, vad ska vi ha då? Alltså, hur vi ska lösa klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser är ju jättesvårt. Det går inte att lösa genom att bara ta bort sugrör eller plastpåsar. Mm. Mm. Men det är mycket enklare att göra det. Och kanske om man som universitet tycker att nu, det är en organisation som verkligen kan minska sina utsläpp, det är viktigt. Men man kanske också kan hjälpa till att människor organiserar sig och påverkar politiker och skriva debattartiklar och forskningsartiklar och så vidare som får till det här systemskiftet.
Mm.
Så att liksom man hamnar i det här för att man tänker att klimatarbetet bara handlar om att minska utsläpp.
Men det i sig behövs, men det behövs också något mer.
Något mer långsiktigt liksom, för att minska utsläppen. Precis. Det kan vi göra idag.
Mm.
Men för att vi ska ha liksom en hållbar värld och en långsiktig lösning så behöver vi ändra själva förutsättningarna för möjligheterna att släppa ut.
Mm.
Då räcker inte en flygpolicy eller att man själv som organisation skriver ut dubbelsidigt.
Nej, precis. Även om det är lite som du sa med individen, så vi ska fortsätta sopsortera och så vidare.
Mm.
Men vi ska också, liksom, det räcker inte. Samma sätt för organisationen. Det räcker inte med att skriva dubbelsidigt. Man måste,
det är inte att man bara ska strunta i det där som många faktiskt, om vi tänker sopsortering, har ju många verkligen lyckats med redan. Och det finns ju ingen mening att släppa taget om det. Men när vi tror att det är vårt klimatengagemang eller att det är det som kommer rädda oss ur klimatkrisen.
Det är så, fällan liksom. Eller,
precis. Så det gäller att liksom alltid försöka använda den kunskap man har, ta till sig mer kunskap om man behöver det och liksom lyfta blicken lite bort från detaljerna och försöka se vad är våran roll eller min roll, vad kan jag ha högst påverkan i klimatarbetet.
Men det är ju väldigt lätt att bli uppgiven. Man bara,
det är jättesvårt, och det tycker jag är väldigt svårt när jag är ute och föreläser också, hur man liksom kan kommunicera. För hopp är jätteviktigt. Vi behöver hela tiden känna hopp för att vi ska fortsätta. Så hur ska jag kommunicera att det räcker inte att hålla på med det här som är lätt och bekvämt. Utan man behöver också börja agera tillsammans. Hur ska man kommunicera det till människor som inte alls vet hur man gör det? Vi har ju inte det i vår kultur. Där
vi har gått ifrån det nästan.
Ja, verkligen. Och det, man tänker sig, kan väl gå ut och demonstrera på 1 maj? Ja, det kan vi inte ens göra nu längre under coronakrisen. Men det vi har kommit ifrån det, och det tycker jag jobbade med klimatarbetet i Kenya. Och där var det väldigt tydligt att där var inte det svårt alls för människor att relatera till att vi ska agera tillsammans, både för att anpassa oss, adaptation som man pratar, och för att liksom minska krisen, mitigation. För där fanns det liksom ingen diskussion om att minska sina egna utsläpp, för de flesta där släppte ju inte ut särskilt mycket heller. Och dessutom hade de en kultur där man alltid samarbetar i svåra situationer, och dessutom är de ju redan i en svår situation med minskade skörder och så vidare. Så att liksom komma hem från att ha jobbat i Kenya med klimatarbete där det var jättelätt att kommunicera om kollektivt agerande, till då Sverige där man nästan lämnar folk verktygslösa med att säga att ni måste gå samman, man måste börja jobba tillsammans, vi måste kommunicera till politiker, men det måste vi göra tillsammans.
Så den här alltså individualism och välfärden på något vis blir bromsklossar eller liksom gör en uppförsbacke?
Ja, det skulle kunna vara så att det är en uppförsbacke faktiskt.
Ja.
Samtidigt som vi i de här privilegierade delarna av världen har enormt mycket makt, så skulle man liksom kunna komma fram till vad man kan göra utifrån de olika roller man har i samhället.
Mm.
Så har man mycket, mycket mer makt än vad kanske fattigare personer i fattigare länder har.
Något annat som jag upplever som en bromskloss, det är väl också att folk helt enkelt känner att nej, men vadå, jag tänker inte sluta flyga, eller jag vill åka till Thailand och jag vill äta kött eller köra bil, eller alltså man vill inte att ens liv ska försämras, om
nej,
man säger så då.
Nej, precis.
Alltså en upplevelse av det.
Ja.
Eller det måste du höra ofta.
Ja, verkligen. Och där har vi ju massa tankefällor som vi trillar ner i också.
Mm.
Där vi människor har jättesvårt att släppa taget om sånt som vi har svårt att förlora saker som vi redan har. Och så det här kallas för förlustaversion, och det har man liksom sett till exempel att människor tycker att det är mycket jobbigare att bli av med en tusenlapp än vad man tycker om att få en tusenlapp. Och det här är ju verkligen, vi har jättemycket redan som vi inte vill bli av med. Det triggar verkligen igång vår förlustaversion. Så man behöver hela tiden kommunicera, vad får du ut av en omställning då? Vad är det som liksom också lockar med en omställning? Att inte hålla på och kommunicera om vad man måste släppa taget om.
Nej.
Men sen har vi massa andra saker som gör att vi liksom också har svårt att släppa taget. Till exempel när vi väl har investerat pengar i någonting, eller tid, eller engagemang i någonting, så har vi också väldigt, väldigt svårt att släppa taget om det. Då investerar vi gärna lite mer i det. Så att många människor här är ju väldigt lever fossilberoende liv. Med sitt boende, kanske det företag man har startat och liksom lagt ner decennier av engagemang i och byggt upp, och att liksom göra sig av med det och göra något annat, det är väldigt, väldigt svårt för oss. Och det här är väldigt förståeligt, tycker jag, utifrån att det är klart att man inte bara vill släppa taget om allt det där man har. Det är jätteläskigt för oss som enskilda individer, och det är därför som fokuset inte ska ligga på individuella beslut primärt, utan vi måste prata politiska beslut men individuella handlingar för att få till de politiska besluten. Och vi behöver prata mer storskaligt, för även nere där på liksom varför äter inte du mindre kött, den här skuld och skammen eller anklagelserna, då triggar vi igång massor obehag hos människor. Det här, våra hjärnor är liksom inte skapta för att vi ska kunna hantera det här, utan vi behöver beslut som får oss att ändra våra beteenden. För det ska vi ha med oss, att när vi väl hamnar i en situation som gör att vi måste leva på ett annat sätt.
Just som vi gör nu, inte minst.
Precis, som vi gör nu, verkligen. Det är ett väldigt tydligt tecken på att vi människor är jättebra på att habituera, anpassa oss, kan man säga att det betyder. Alltså vi är exceptionellt duktiga på att finna oss i situationer och göra det bästa utav den situationen. Och det kommer vi göra. Det gör vi nu i och med corona, och skulle vi ha liknande beslut som har med klimatkrisen att göra, som att politiker försöker skydda oss från klimatkrisen genom beslut som verkligen påverkar våra liv, då skulle vi hitta sätt att lösa det också. Coronakrisen gör det ju väldigt tydligt att vi människor, när politiker är så tydliga i sin kommunikation och i sina beslut, i sina riktlinjer och lagar och så vidare, som de är nu i och med corona, då accepterar vi det och anpassar oss och hittar lösningar och försöker liksom leva på vårt liv ändå. Men det är ju avsaknaden av det här som gör att den stora beteendeförändringen och den stora omställningen inte sker bland människor. Inte för att folk inte vill, För att det är jättemånga människor som vill rädda oss från den här krisen och vill rädda andra från den här krisen. Men det är för svårt för vad som är skilda
individer. Det är intressant i det perspektivet. Ja. Det här blir någon slags försmak av en klimat. Vad händer alltså när vi hamnar i en ny situation, vi extrema levnadsförhållanden, att man nu ska alla göra helt annorlunda.
Ja,
kanske en försmak av vad som kommer hända för det senare.
Ja, verkligen. Om man tänker positivt på det så kan man ju hoppas att coronakrisen gör dels att människor kommer lite närmare känslan av kris och närmare känslan av att vårt samhälle inte är hållbart. Och därför då börjar agera mer för att bromsa klimatförändringarna och miljöförstörelse och så vidare. Det kan man ju hoppas. Och också hoppas på att man liksom på en samhällelig nivå, liksom på en politisk nivå, börjar jobba mer med beredskap och anpassning och förberedelse för kommande kriser.
Mm.
Så coronakrisen har ju absolut med klimatkrisen att göra. Det sätter ju ljus på hur ohållbar värld vi lever i. Mm. Där ett virus kan ställa till det så oerhört mycket som det gör för tillfället.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tycker ni har en del andra sådana här fällor som är rätt intressanta, men man ska också komma ihåg just det här som du är inne på, att det är viktigt att man någonstans backar bak från individen till liksom organisering, organisationer, politik.
Precis, så jag tror att med de där fällorna...
Ja, för jag tycker de är spännande.
Ja, de är jätteroliga. Och det vi egentligen vill kommunicera med dem är ju ungefär så här. Men kolla, vi som enskilda individer, vi är inte tillräckligt bra för att lösa det här som enskilda individer.
Nej.
Det är helt förståeligt och förklarligt att när vi lägger det på enskilda individer som konsumenter att göra någonting åt klimatkrisen, så kommer vi ingen vart. Vi har försökt med det i 30 år att uppmuntra oss som konsumenter att konsumera oss ur klimatkrisen. Ja, det funkar inte.
Ja, just det, vi ska konsumera det här istället för det där.
Och så, ja, så precis. Ja, och att konsumentmakt verkligen, det är ingen effektiv strategi. Ja, bland annat på grund av våra tankefällor som vi blandar i. Utan vi behöver göra andra saker. Vi människor, som om det enda vi kan göra är att konsumera. Vi människor kan göra massor andra saker.
Mm. Det finns ju starka krafter som vill att vi ska fortsätta konsumera.
Verkligen, absolut. Ja, och så är det ju. Att man är ju under de här krafterna. Och när vi skrev boken så diskuterade vi just de krafterna väldigt mycket. Att så här, hur mycket kan man skriva om det? Och hur mycket är det vår roll som psykologer att komma in på det fältet? Och vi har försökt verkligen hålla oss till psykologin. Men det här är ju liksom bara en pusselbit av alla olika pusselbitar. Och vårt jobb är ju att försöka höja psykologin och vetenskapen om människans beteenden i klimatarbetet. Att vi vill ju att psykologin ska få en större plats i klimatarbetet. Men såklart är det ju väldigt många andra faktorer som binder fast oss än våra tankefällor.
En del som jag ändå tycker kan vara spännande att prata om, för att man lite grann får förståelse för också vad som ger effekt, ni har en modell som ni kallar för påverkanspil.
Mm.
Alltså vilken effekt gör olika handlingar helt enkelt, eller olika saker. Mm. Alltså jag tänkte bara så man får en liten bild av
Ja, precis. Den där påverkanspilen. Oj, vad vi höll på med den. Den har haft typ 1000 olika former. Men det är ju en pedagogisk modell. Vi höll på att försöka vaska fram liksom en modell som funkar för att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera till enskilda individer, grupper eller organisationer när vi diskuterar vad är det ni ska göra då. För det är ju, om man nu säger att okej, vi ska inte bara fokusera på så här, våra konsumentbeteende och våra egna utsläpp, vad ska vi då göra?
Exakt.
Och det är ju en stor utmaning, och det beror ju ganska mycket på vad man har för roll i samhället och vad man har som organisation, till exempel vad man sysslar med, vad ens huvudsyfte är. Så. Men den här påverkansbilen i alla fall, då har vi egentligen, det viktiga är ju att försöka hitta beteenden och interventioner som bidrar till en mer långsiktig förändring, som är liksom längre ut på pilen. Så vad kan vi göra som liksom ändrar förutsättningarna helt och hållet för beteendeförändring, snarare än något som liksom jag måste ta ett nytt beslut om imorgon igen. Så alla de här, om vi kollar på liksom som en enskild utifrån en enskild individ bara, så kan man ju prata om låg och hög påverkan på sina egna beteenden, på, om vi tänker på utsläpp till exempel. Man kan ju använda den här pilen för andra miljövänliga beteenden också, men om vi bara tänker liksom utsläpp nu då, så liksom det har ju jättehög påverkan om jag väljer att sluta flyga, om jag nu är en person som flyger mycket. För en flygning raserar ju liksom ens totala utsläpp ganska snabbt. Så man
släpper är det mycket. Värsta som så att individer gör normalt?
Ja, det finns en studie från Lund som från 2018 som har kollat på liksom graderat individuella utsläpp liksom på hur hög eller låg påverkan de har, hur mycket man släpper ut för liksom för vad man ska satsa på då. Och där ligger på liksom högst upp så ligger flygning, äta kött, köra bil och äga bil. Och också allra högst upp ligger ju att skaffa barn, och det är ju har ju varit en omdebatterad vad ska man säga, stapel som ligger där i slutet liksom, för att då har man helt enkelt räknat att det här, man har räknat på det barnets totala utsläpp under en hel livstid. Oj. Vad ett barn släpper ut så här, och jag bidrar med ett barn till världen och det släpper ju ut
som en till människa.
Som en till människa, helt
konstigt enkelt. Att räkna på det.
Ja, det är lite konstigt räknat, och dessutom så är det jag har ganska mycket att säga emot det där. Jag tycker att man liksom inte riktigt kan ta in den aspekten, för den handlar liksom om en helt annan grej i ens liv, att få ett barn, jämfört med att välja att inte flyga eller så.
Men någonstans flyga och kött och
precis,
så och bil.
Det kan man ju säga, det har liksom, om du skulle sluta med de där grejerna, äta kött och flyga och äga bil och köra bil och så vidare, då skulle du kunna liksom sänka dina utsläpp ganska mycket. Men det är fortfarande något som inte ändra förutsättningarna för någon annans beteende, för politiken eller ens för dina beteende, för du måste välja det där imorgon igen. Så att om du nu bestämmer dig för att sluta flyga, så har du inte ändrat förutsättningen för att flyga, för du kanske fortfarande har råd med en flygbiljett, och du kanske fortfarande helt plötsligt är det något som händer som gör att du ändå gör det här valet att flyga. Så det är något som verkligen har så här, hög påverkan för en enskild individ, men är väldigt, väldigt kortsiktigt. Men däremot, om du skulle börja engagera dig inom klimataktivism eller miljöaktivism till exempel, och börja kräva, vara med aktioner som kräver att Prem inte bygger ut ett raffinaderi i Lysekil till exempel, då är du med dina beteenden, du går till den här aktionen, du är delaktig i planeringen eller vad nu din roll är i det hela, du med dina enskilda beteenden, men tillsammans med andra så får du kanske det här beslutet att hävas. Och det är ju något som har en mycket hög påverkan, och också en, det ändrar liksom förutsättningen för att man överhuvudtaget ska ska kunna släppa ut allt som det kommer innebära.
Och när man gör det, då blir det mera då långsiktigt. Mm. Då är det uppe, ja, nu ser jag modellen framför mig, men ja, lite grann mer mot pilens höga riktning då.
Och det ger
högre, mm, hög effekt och på lång sikt.
Ja, precis.
Har du några fler exempel på det att man... Just på vad
det som är tydligt är vad du kan göra som enskild individ för att få hög effekt på lång sikt, det är att du inte kan vara själv. Det är nog inget egentligen du kan göra bara som enskild människa där liksom.
Men om jag sponsrar, om jag avsätter så här, betalar in pengar till organisationer som...
Ja, men det har du rätt i. Den liksom, den är ju lite... då, det är frågan om du är själv då, för organisationen behövs ju fortfarande.
Ja, nej, precis. Jag bara tänkte, man kanske har småbarnsföräldrar, jag hinner inte, men jag kan bidra gärna.
Verkligen, absolut. Och där är det ju liksom, man kan prata om att man har olika nivåer av engagemang, någon slags engagemangstrappa. Och just att sponsra eller skriva under petitioner eller gå på någon demonstration ibland, då har du verkligen tagit ett steg i din engagemangstrappa, men det finns fortfarande lite risk att du hamnar i den här negative spillover, den här biverkningen, att du skickar pengar till den här miljöorganisationen eller den här aktionen, men sen så gör du ingenting annat, utan du så här, fortsätter leva på ditt liv som vanligt. Så att men det är absolut något som du som enskild individ kan göra, men jag skulle inte säga att det är ett individbeteende då, för du behöver ju att den här organisationen går ut och gör de här aktionerna och skriver de här breven, och du är ändå beroende av en grupp med människor, men de får dina pengar så de har möjlighet att kanske skicka några som inte har så mycket pengar, köpa tågbiljetter till Lysekil för några personer som inte har så mycket pengar till exempel, så att det blir fler personer, men det är fortfarande en gruppaktivitet som du är delaktig i med dina pengar så. Men om man tänker som enskilda beteenden är ju så här, ja, vad man då som enskild konsument kanske gör. Ja, det mesta är nog konsumentbeteenden som hamnar där liksom på ganska kortsiktiga beteenden. Så. Mm.
Jag var inne lite på det innan, men som ni beskriver i boken, det, att man också, om man ser det lite som att man så här samlar poäng, jag gör det och det och det och det.
Mm.
Det vill säga att om jag sopsorterar och inte åker bil, men sen plötsligt åker jag till Thailand och då lite grann så hamnar jag ju ändå på stort minus.
Ja, precis. Ja, och det är nog väldigt vanligt att man håller på så här. Och vi vill ju gärna tycka bra om oss själva, så vi förvrider gärna verkligheten också. Och då kanske man ser lite mellan fingrarna på det där som man vet egentligen släppte ut väldigt mycket koldioxid. Men man lyfter upp det där andra då för sig själv som man gör, som är väldigt klimatsmart.
Ja, precis.
Och det är ju lite ett problem med alla de här klimatkalkylatorerna och så, att där kollar man bara på utsläpp, att vi det är verkligen inte bara det vi ska göra, att så här, ja, det är en sån enorm skam att flyga kanske inom så här, människor som vill vara miljövänliga och så, oj, har du tagit en flygresa eller ja, äter du fortfarande kött, men däremot att det inte då ska kännas som en skuld eller skam att man inte bidrar med sin tid eller sitt engagemang eller sina pengar i miljörörelsen. Det ifrågasätts inte på samma sätt.
Nej, just det. Man är inte där än. Men egentligen skulle det nästan behöva ett nytt begrepp för det. Eller ett nytt, liksom, att man är inte bara, precis. För klimat, det här med kompensera, det är ju också en lite i den bara att många kan... Ja. Man kan betala genom att kompensera.
Och just så
kan
det.
Man liksom lite grann...
Och det är ett sätt att lura folk till att fortsätta släppa ut som vanligt egentligen. Att man då kan plantera lite träd eller så. Och sen så tar man sin flygresa ändå.
Just det löser inte liksom problemet.
Nej, precis. Det är inget problem med att plantera träd. Det är ju jättebra att göra det.
Mm.
Men när vi gör det för att vi tog den där... Om de här träden får oss att ta den här flygresan, som i sin tur kanske får oss att inte ha tid med att engagera oss i att få att se till att naturen får lagliga rättigheter eller något sånt, så då är vi liksom inne där och förvillar oss i vad vi egentligen håller på med i vår kärlek för naturen som väldigt många egentligen har. Det är ju 66% av alla vuxna, 80% av alla unga är mycket oroade för klimatet och miljön. Det är många människor som också vill göra någonting, och många av dem tror sig göra något. Men vi förvillar oss liksom i det här med effekten. Mm. Vad det egentligen är vi ska syssla med. Så. Och hur vi ska göra det.
Jag fastnar för en grej när ni pratar om, tror det är, när ni pratar lite om normer och värderingar och sådär, när man, ska se vad jag tänkte på. Jo, men det här med, och som säger ganska mycket om oss, kanske i vår kultur, det här med att om man säger att någon ska göra något för miljön, så kanske man känner, nej, jag är inte någon miljövän. Mm. Man säger, men gör det här så kan du tjäna pengar.
Ja, just det.
Så kan du få, alltså, beroende lite grann på hur man riktar budskapet, så kan folk bli mer, vilket jag tycker säger ganska mycket om oss. Men vi var inne lite på det innan med att vi har en stark individualism och vi har andra värden.
Precis, och det är liksom ett knep kanske då, att få folk att agera miljövänligt, att man gör det för ekonomins skull istället.
Eller man säger att vegetariskt för hälsans skull.
Ja, just det, precis. Ja, att det liksom är något som gynnar en själv då, som individ. För det är nog, jag brukar landa i det ganska mycket, att vara engagerad i miljöfrågan och i klimatfrågan, det är ju än så länge något som man gör av solidariska skäl. I solidaritet med de extra utsatta, i solidaritet med fattigare människor och så vidare. Det är vår framtid det handlar om. Men det är inte på det sättet så att det är en solidarisk beteendeförändring vi behöver få fram. Och det tänker jag också att vår beteendeförändring vi ser nu i och med corona, det är en solidarisk beteendeförändring. Människor håller de här avstånden, följer riktlinjerna i ren solidaritet med riskgrupper, människor som jobbar inom vården och så vidare. Vi har absolut en förmåga till solidarisk beteendeförändring. Men att knyta an det då till så här, det här, du ska agera miljövänligt för bara din skull, för din hälsa skull eller för din ekonomi skull. Då riskerar vi att det fastnar där helt enkelt. Det vi gynnar då är ju det individualistiska perspektivet, inte det här kollektivistiska. Så att istället försöka i sina interventioner så mycket som möjligt hela tiden kolla, hur kan vi få vårt agerande att bli mer solidariskt, hur kan vi få vårt samhälle att bli mer kollektivistiskt. Det här är ju något vi också behöver jobba med för att klara krisen och kriserna. För att vi kommer ju hamna i flera kriser. Vi har ju passerat den gränsen. Så. Och där behöver vi kunna hjälpas åt. Vi behöver kunna erbjuda hjälp. Men framförallt behöver vi kunna ta hjälp. Att det verkar vara ett beteende som verkar vara svårt för individualistiska personer. Att ta emot hjälp. Det är en sak att sätta upp en lapp och säga, jag handlar gärna till dig. Här är mitt nummer. Men det är en annan sak att ringa det numret. Och så.
Vi vill inte hamna i skuld.
Ja, det kan det ha att göra med. Och dessutom är vi väldigt ovana vid det. Vi har liksom inte arbetat upp kommunikationssystem kring det där. Eller vi är inte alls tränade i. Vi pratar inte med våra grannar, vi säger bara hej till dem. Och om vi pratar så pratar vi absolut. Vi hjälps inte åt på det sättet i kris. Nej, men du nämnde något väldigt intressant där. Just med
hur man ändrar, just att många kan gå med på att äter vegetariskt. Ja. Men inte det bättre än ingenting, tänker jag. Tänker man att du ofta får frågan.
Ja, precis. Ja, men det finns ju studier som visar att det kan stjälpa snarare än att hjälpa. Att man då man skapar liksom en kultur, man göder en kultur som i slutändan inte innehåller de värderingar vi behöver för att få till de beteendeförändringar vi behöver för att klara oss från klimatkrisen eller klara oss under klimatkrisen. Så då är vi fortfarande där liksom på att vara på kortsiktig låg påverkan. Vi måste få folk att skaffa solceller. Ja, okej, det kanske vi behöver få. Ja, men det, då gör vi det genom liksom ekonomiska incitament. ja, men även om vi skulle göra det med andra incitament så skulle det fortfarande bara handla om att vi att vi inte tänker mer långsiktigt. Liksom. Vi stannar där. Det blir för kortsiktigt helt enkelt. Så vi behöver jobba mer på att bygga nytt och bygga kollektivt och bygga tillsammans. Och då behövs det nog en kultur där sånt funkar också. Och med kultur menar väl jag helt enkelt beteenden som är förstärkta av andra människor, som uppskattas av andra människor, som samhället liksom säger till den att göra, men också belönar den för att göra på ett eller annat sätt.
Ja, precis. Jag förstår. Det är mer komplext att säga än vad man tror.
Ja, det är ju väldigt svårt.
Ja, men det är ändå liksom något slags tydligt budskap med att ta det som ett mycket större perspektiv.
Ja, och där, apropå den här påverkansbilen då, så tycker jag att det är där man väldigt lätt fastnar. Och det är för att det är svårt som ensam person eller tre personer, eller som du och jag, ska sitta och diskutera oss fram. Vad är det vi ska göra då? Och hur ska vi förbereda oss? Att vi behöver, den är så oerhört komplex. Man brukar ju prata om klimatkrisen som ett super wicked problem. Ett superkomplext problem. Annars så, fattigdom till exempel pratar man om som att det är ett wicked problem. Det är massor olika problem som hör ihop med fattigdom. För att vi ska lösa fattigdom så behöver vi lösa massor andra problem som också i sin tur är wicked. Men just klimatkrisen, den pratar vi om super wicked. Så det är verkligen så många faktorer som påverkar, och vi behöver alla agera och göra allt vi kan, och vi behöver göra det nu. Så att då sitta två personer och försöka diskutera sig fram, men vad är det vi ska göra då? Det finns ju inte ett svar som du och jag kan sitta här nu och komma fram till, men vi kan försöka komma fram till vad är det vi ska göra, vad är våran roll utifrån de jobb vi har, eller de relationer vi har, eller de sammanhang och föreningar vi är delaktiga i. Vad ska vi göra där som har hög påverkan och ändra liksom förutsättningarna så mycket som möjligt för miljövänliga beteenden?
Och en naturlig då, jag tänkte vi ska börja runda av, men naturlig fråga är ju, vad gör du för att liksom utifrån den pilen själv?
Ja, nu har vi inte varit inne på så mycket på klimatångest, men jag märker att jag mår bäst när jag agerar tillsammans med andra. Jag är fortfarande engagerad i en rörelse i Kenya som jag jobbar tillsammans med, som jobbar med att både då att anpassa förutsättningarna för odling och så vidare i lokala samhällen och vattenransonering och så, men vi jobbar också med att påverka lokala politiker och försöka liksom kommunicera ut till andra länder och så. Och där jobbar vi genom kyrkorna för att och kommunicera. Där är ju också väldigt många som inte vet om varför vädret förändras hela tiden, varför man inte kan lita på regnen och så. Så det handlar ju om att träna pastorer i att kommunicera och få grupper att lokalt engagera sig tillsammans och så. Men sen så är jag också delaktig i den miljöaktivism som finns i Sverige.
Men och jag jobbar med det här.
Precis, sen så är det olika perioder så är jag det mer eller mindre, och jag märker verkligen att jag mår bättre när jag engagerar mig med andra, för just klimatpsykologerna tycker jag jättemycket om att jobba med. Vi är ju fyra personer och vi föreläser väldigt mycket, men då är man ganska ensam när man föreläser, och man lämnar med en känsla ganska ofta som är så här: aha, vad blev det för skillnad nu? Folk tyckte det här var intressant, men vad bidrog det med för förändring? Och jag ser ändå att jag använder min roll som psykolog och min kompetens inom klimatpsykologi för att kommunicera genom de kanaler jag har, till exempel med dig idag. Men det är inte där jag känner att jag verkligen känner att jag är med. Jag tror att det är jätteviktigt, men känslan är ofta härligare när jag är tillsammans med andra och försöker få till någon typ av politisk push framåt.
Mm. Ja, just det. Något större som måste påverkas.
Mm.
Sista, jag brukar alltid fråga om den har någon om man lyssnar på det här, om du har någon rekommendation.
Ja, min rekommendation är att vara med andra. Det kan vara svårt kanske att bara gå till en miljöorganisation. Det finns ju lite olika organisationer som Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays for Future om man är lite yngre, om man är skolbarn eller elev. Det finns olika. Det finns flera än dem. Föräldravrålet om man är förälder och så. Så att liksom, ibland kan det vara svårt att själv kontakta de här organisationerna. Och då kan det vara bra kanske att hitta någon kompis som i sin närhet. Eller en släkting eller något sånt. Som man så här, jag börjat fundera på det här. Att jag tror att jag snarare vill satsa på att liksom engagera mig än att lägga ner all min tid på att koka bönor. Och försöka lära mig om ekologiska sätt att tvätta håret på eller något sånt. Så mitt tips är att liksom försöka gå ifrån det eller släppa det, släppa taget om det lite grann och försöka hitta sammanhang, att vara tillsammans, att inte vara själv i den krisen vi är i.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga kanske till dig, vad hittar man dig då?
Då hittar man mig på kata@klimatpsykologerna.se.
Tack för att du var med.
Tack så jättemycket. Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.